Boken Ålevangeliet, skriven av författaren och journalisten Patrik Svensson, är inte bara en succé i Sverige utan också internationellt. Boken har sålts till 33 länder och översatts till många språk. Månadens ansikte i februari är Malmöbon Patrik Svensson, som ursprungligen kommer från Kvidinge i nordvästra Skåne. Sen boken kom ut är han tjänstledig från sitt arbete som journalist på Sydsvenskans kulturredaktion. Och han ägnar mycket tid åt att åka runt och prata om boken och den utrotningshotade ålen.
Boken kom ut i augusti och sen dess har jag åkt runt ganska mycket och pratat om boken. Varit på bibliotek och bokfestival och kulturföreningar runt om i Sverige. Och det har varit väldigt roligt och det gör jag fortfarande och kommer göra under hela våren också.
Och hur är det att stå och berätta om sin bok som man själv har suttit med länge?
Alltså det är verkligen en sån kontrast till själva skrivandet. Det här är min första bok, men att skriva en bok är ju ett väldigt ensamt arbete. Och det är, jag tyckte det var väldigt roligt att skriva en bok, men det är också mycket grubblande och mycket tvivel inblandat och det är väldigt, väldigt ensamt liksom. Och sen komma ut och möta människor och möta läsarna och helt plötsligt liksom att allt det man har grubblat och brottats med i sin ensamhet plötsligt är tillgängligt för hela världen. Det är en märklig upplevelse, men kul.
Augustpriset 2019 i kategorin Årets fackbok tilldelas Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest sportfulla fisk av Patrik Svensson, Albert Bonniers förlag.
I november förra året fick Patrik Svensson motta Augustpriset för årets bästa fackbok. Och häromdagen så fick han Malmö stads näringslivspris inom kreativa näringar för sin debutbok. Och recensionerna har varit många och det är mycket positivt som har sagts om boken. Och författaren själv, han har lite svårt att förstå att det är om honom och hans bok Ålevangeliet som det hela handlar.
På ett sätt är det lite svårt att ta till sig. Det är som att det handlar om någon annan eller någon annan bok, men de gånger man lyckas ta det till sig så är det ju jätteroligt. Det är roligast. Det är kanske att möta människor som berättar att de har tycker om boken eller att den har gett dem någonting eller att de har haft en upplevelse när de läst dem. Och ofta människor som vill berätta om sina egna erfarenheter av ål eller om sina föräldrar, relationer mellan barn och föräldrar och sådär. Det är speciellt.
Kan du känna att de ställer frågor som du vill ha för dig själv? Att du fortfarande vill ha kvar någonting själv?
Det kan jag absolut göra. Det är en bok som handlar om ålen. Om vilket märkvärdigt djur det är. Och den vetenskapliga historien kring ålen. Som är en väldigt spännande och intressant historia. Men sen är det också till vissa delar också en personlig berättelse om min far och om mig själv och om min barndom, hur vi fiskade ål tillsammans, men också om min pappas liv och hans liksom resa. Och ibland känns det privat, ja. Jag försökte hålla någon slags balansgång där mellan vad som är liksom relevant och vad jag kan dela med mig av och det och saker som jag faktiskt vill hålla för mig själv. En rent konkret sak är att det finns en plats i boken som är väldigt viktig i boken. Det är en liten å i nordvästra Skåne där jag och min pappa fiskade ål under hela min barndom. Bara han och jag. Sena sommarkvällar på den här platsen vid den här ån. Och den platsen beskriver jag i boken väldigt detaljerat. Och den platsen har kommit betyda väldigt mycket för mig. En väldigt speciell plats. Och då är det människor som efter att ha läst boken som vill veta var exakt den här platsen är. Även då journalist och ett tv-program som vill åka ner till den där platsen och filma. Men då har jag sagt att nej, den platsen vill jag faktiskt hålla för mig själv. Jag kan säga vilken år det är, Men jag vill inte visa upp den platsen. Dels för att jag vill ha den för mig själv på något sätt. För att mina minnen är väldigt så här, fästa vid den platsen. Men också tänker jag, kanske för att läsaren också ska få möjlighet att skapa sin egen bild av den platsen.
Om man har läst boken, då ser man ju platsen framför sig. Eller jag gör det i alla fall. Hur det ser ut där. Tänk om det inte ser ut så i verkligheten.
Men det är väl det man hoppas när man skriver. Det är det jag hoppas på, att läsaren ska skapa sin egen bild av platsen. Och den behöver kanske inte överensstämma exakt med min bild av platsen eller hur det faktiskt ser ut där. Men jag har ju försökt beskriva den så sant som möjligt utifrån mina minnen från den platsen. Jag minns min pappa nere vid ån, i månskenet och det mjuka sålet från forsen, med vassen som stack upp som mörka känselspröt ur vattnet bakom honom. Han stod nedanför slänten, alldeles vid åkanten, och han höll en ål hårt i handen. Den var liten, för liten för att egentligen ta hem och äta, men den hade svalt kroken så djupt att den försvunnit långt ner i dess strupe, så som ålar ofta gör. Och pappa kramade ålen och försökte lirka loss den från kroken. Men den slingade sig bara runt hans arm, upp över handleden som blev slämmig och glänsande och vägrade lika fullt att lossna. Och pappa väste, tyst och sammanbitet. Din djävul!
Det här var ett litet stycke ur boken som Patrik Svensson läste och från den mer självbiografiska delen som handlar om honom och hans pappa. Och som kommer igen emellan mer faktabetonade avsnitt om ålen. Och att det blev just ålen som Patrik Svensson skrev en bok om, det finns det flera skäl till.
Dels är det för att det var en väldigt viktig sak i min barndom att jag och min pappa fiskade ål tillsammans. För att det var vår gemenskap, det vi hade tillsammans, han och jag. Och min pappa berättade redan när jag var liten för mig om ålen, att den var ett väldigt märkligt djur. Att den genomgår olika metamorfoser och att den kan bli ohyggligt gammal. Och att alla ålar är födda i Sargassohavet. Det här märkliga, sagolika platsen långt, långt bort som jag inte ens kunde föreställa mig. Liksom. Men sen handlar det också om att ålen verkligen är ett speciellt och ganska märkvärdigt djur. Att den har ett livsförlopp som är märkligt. Att den bara kan fortplanta sig i Sargassohavet och ingen annanstans. Den vägrar fortplanta sig i fångenskap. Och att den migrerar och gör den här otroligt långa resan till och från Sargassohavet. Och att den ändrar skepnad under sitt liv. Den kan överleva i flera timmar på land, till skillnad från alla andra fiskar. Och sen det tredje skälet är att den vetenskapliga historien kring ålen är också en väldigt intressant och spännande berättelse. Att det visar sig att man inom naturvetenskapen i flera hundra år har pratat om ett speciellt begrepp som man kallar för ålfrågan. Och den här ålfrågan har varit en liksom extra svår nöt att knäcka för forskarna. Man har alltså försökt förstå sig på ålen. Och den har visat sig väldigt, väldigt svår att förstå sig på. Och det har handlat om hur den fortplantar sig, om den har könsskillnader, om den föder levande ungar eller inte, var den fortplantar sig. Alla de här svaren som forskarna har letat efter har visat sig vara väldigt, väldigt svåra att hitta helt enkelt.
Och när du då har gjort research för boken, är det mycket som du inte visste om innan?
Jag visste ganska mycket redan innan jag började skriva, men jag har ändå förvånats över hur viktig den här ålfrågan tycks ha varit inom naturvetenskapen. Just kanske eftersom den har varit så svår att förstå sig på, så har ålen lockat till sig väldigt många liksom prominenta forskare. Och även en del väldigt, väldigt kända människor. Den första som försökte förstå sig på ålen och dokumentera det var ju Aristoteles. Som för 2300 år sedan försökte beskriva ålens fortplantning, men inte lyckades. Sigmund Freud inledde sin vetenskapliga karriär med att forska om ålen och försöka förklara fortplantningen utan att lyckas. Rachel Carson, som är en berömd amerikansk marinbiolog och författare under 1900-talet, var också väldigt intresserad av ålar och skrev flera böcker om dem. Det har ändå överraskat mig lite vilken plats ålen har tagit i den naturvetenskapliga historien. Med ålens födelse förhåller det sig så. Den inträffar i den nordvästra del av Atlanten som kallas Sargassohavet. En plats som på alla sätt är lämplig för just ålens tillblivelse. Sargassohavet är nämligen ett hav som mer än ett tydligt definierat vattenområde är ett hav i havet. Var det börjar och var det slutar är inte helt lätt att säga, då det inte låter sig fångas av den vanliga världens mått. Det ligger en bit nordost om Kuba och Bahamas, öster om den nordamerikanska kusten. Men det är samtidigt en plats i rörelse. Med Sargassohavet är det som med drömmen. Du kan sällan helt säkert säga exakt när du träder in eller ut. Du kan bara veta att du har varit där.
Och det här var de första raderna ur boken Ålevangeliet. Boken den har sålts till 33 länder, inte bara i Europa utan USA, Brasilien och flera länder i Asien som Kina, Taiwan, Korea och Japan bland andra. Och att boken skulle bli en succé, inte bara i Sverige utan även i många andra länder, det var inte något som Patrik Svensson överhuvudtaget kunde tänka sig.
Nej, verkligen inte. Jag skrev ju, som jag sa, jag skrev boken väldigt mycket i ensamhet. Det var ingen som fick läsa det jag skrev och jag berättade inte heller vad jag skrev om för någon. För att jag tyckte att det var otroligt fascinerande berättelse och att ålen är en väldigt fascinerande varelse. Men det var också mycket tvivel inblandat om huruvida den här fascinationen jag kände, om det verkligen var någon annan som skulle dela den. Och jag tänkte mig att jag skrev en ganska smal, lite nördig bok. Liksom. Så att den här uppståndelsen, eller om man ska kalla det som var kring boken, har överraskat mig väldigt mycket. Jag hade rätt i det att ålen verkligen är en spännande fisk. Men sen så tror jag det har något att göra med att det här är också en bok som blandar det populärvetenskapliga med mer skönlitterär, alltså dels en mer skönlitterär stil men också de här självbiografiska partierna som handlar om min pappa och mig och hur då det liksom vetenskapen kan spegla sig i det personliga och vice versa på något sätt. Och jag tänker mig att det är det som det är det folk har tyckt om kanske.
Och hur kom du på att du skulle göra så, att du skulle blanda fakta med skönlitteratur?
Från början var det mer, jag tänkte att det var ett sätt att komma ämnet närmare på något sätt, var att börja skriva om mina egna erfarenheter av ålen. Och när jag gjorde det så hamnade jag ju nere vid den här ån med min pappa vid min sida och under de här sommarkvällarna när vi fiskade ål. Och sen blev det verkligen som att den här ålens märkliga livsförlopp, den här resan, att alla ålar i slutet av sitt liv måste tillbaka till Sargassohavet. Det är där de fortplantar sig och sedan dör. Att de har det behovet att de måste tillbaka till sitt ursprung. Det blev ju också som en slags metafor eller som en spegling av min egen resa och det jag gjorde när jag faktiskt skrev om min barndom och min pappa. Att jag på något sätt också tog mig tillbaka till mitt ursprung genom att skriva om det. Ålens märkliga resa blev också som en spegling av alla människors resa. Vårt behov av att förstå var vi kommer ifrån och hur vi har blivit om vi blev.
Har du varit vid Sargassohavet?
Nej, jag har aldrig varit vid Sargassohavet. Och det är, på något sätt är det fortfarande en lite så här sagoliknande plats för mig. Men någon gång kanske.
Var är det märkligaste stället du har sett en ål någonstans?
Jag själv har aldrig stött på en ål på land på det sättet. Men jag har hört, jag har träffat folk som har berättat att de har hittat så här ålar i gräset på en golfbana. Och så där. Det finns en gammal tradition i Skåne om förr i tiden att man släppte ner ålar i brunnar. För att de skulle hålla vattnet rent och sådär. Och då finns ju till exempel berättelsen om den här Branteviksålen. En ål som levde i en brunn i Brantevik i Skåne och enligt berättelsen ska ha blivit 155 år gammal. ensam i 155 år i totalt mörker i en brunn. När man fiskade upp den ur den här brunnen efter 150 år så hade ålen överhuvudtaget inte växt. Den var bara ungefär 40 cm lång, tunn och blek. Men ögonen hade växt sig abnormt stora. Den hade typ dubbelt så stora ögon som en vanlig ål har. Som att den på något sätt försökt kompensera för det där kompakta mörkret under 150 år. Den dog till sist och då ska den ha varit 155 år gammal. Men man lyckades aldrig åldersbestämma den. Det är också typiskt för ålen att den ger inte upp sina hemligheter, så lätt kan det tyckas. Det verkar som den nästan liksom medvetet försöker gömma sig för oss.
Och att skriva fler böcker, det är något som Patrik Svensson gärna vill göra. Men än är det för tidigt att säga om vad. Men hur han ska skriva, det har han ganska klart för sig.
Det finns mycket jag är intresserad av. Jag skulle hemskt gärna vilja skriva fler böcker och jag hoppas komma igång med någonting snart. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad det ska bli. Jag har olika idéer. Men jag tror på det här med att kunna skriva om naturen och om naturvetenskap. Men att använda lite mer liksom skönlitterära metoder. Det känns som att det är någonting jag skulle vilja utforska lite mer. Det jag till exempel upptäckte när jag skrev om ålens vetenskapliga historia var att det handlar inte bara om vad vi vet om ålen, utan också hur vet vi det vi vet. När man ställer den frågan, hur vet vi det vi vet om ålen, det är då man hittar berättelserna. Du hittar spännande berättelser om hur vetenskap fungerar och hur människor fungerar. Och du hittar också väldigt intressanta karaktärer. Vetenskapsmän och kvinnor som har ägnat sina liv åt att försöka förstå liksom världen omkring oss och beskriva den och förklara den.
Om du skulle beskriva hur du ser ut, hur ser du ut?
Ja, jag är 186 cm lång tror jag. Jag har rakat huvud, jag har inget hår på huvudet, däremot lite skägg. Ser väl ganska normal ut skulle jag säga.
Vad har du för färg på ögonen?
De är lite grönblå, tror jag. Men jag är färgblind, så att folk säger till mig att de är grönblå.
Men du gillar inte själv att äta ål, va?
När jag var barn tyckte jag inte om att äta ål. Men jag har lärt mig att äta rökt ål, tycker jag är ganska gott. Men jag äter inte ål längre. För det är ju också en viktig sak i den här boken och i berättelsen om ålen, är att den är utrotningshotad nu. Och jag tycker inte att man ska äta utrotningshotade djur. Ålen är listad som akut hotad, vilket är liksom den allvarligaste kategorin. Och man beräknar att beståndet av ål har minskat med mer än 95% bara sedan 70-talet.
Och vad ser du själv för framtid för ålen?
Jag hoppas ju att den ska finnas kvar, såklart. Men ålen är ju också bara ett exempel av väldigt, väldigt många arter som är hotade idag. Man pratar ju på allvar inom forskningen om att vi är på väg in i det man kallar det sjätte massutdöendet. Ett massutdöende är när väldigt många arter försvinner under relativt kort tid. Alltså dör ut helt enkelt. Och det har funnits fem stora massutdöenden tidigare i historien. Men det femte och senaste av dem skedde redan för 66 miljoner år sedan. Det var då alla dinosaurier dog ut. Långt innan människan hade satt sin fot på den här planeten. Och nu säger allt fler forskare att det är på väg att hända igen. Man pratar om att antalet arter på jorden kan vara halverat om bara 100 år. Och det är något jag också vill verkligen uppmärksamma med den här boken. Att genom att berätta om ålen också visa på något mycket större som är på väg att hända. Som vi måste vara medvetna om och som vi måste ha kunskap om. För att om möjligt kunna vända på den utvecklingen.
Och det sa Patrik Svensson, månadens ansikte i februari. Åsa Kjellman i Risi hade träffat honom. Och i vårt förra talbokstips från Kävlinge bibliotek så var ett av boktipsen från Elisabeth Nordlander just Ålevangeliet. Och i löpsedeln på vår hemsida finns en länk om man vill höra det igen.